Gun och hennes syskon bodde då i Gyllsboda i närheten av Olofström. När hon var 3 år splittrades familjen då pappan dött och äldsta systern Edith låg dödssjuk i lungsot. Mamman klarade inte av ansvaret för barnaskaran utan lämnade barnen hos en syster och emigrerade till Amerika. Så här berättar Gun om det som hände då.
När mamma gick ner på vägen och skulle resa och gå till tåget och åka till Göteborg och ta båten där till Amerika. Då gick Edith upp och tog mig i famn. Och då gick hon bort till fönstret och vinkade åt mamma. Och mamma vinkade tillbaka. Och Edith hon grät alldeles fruktansvärt när mamma åkte ifrån oss. Det var sista gången de såg henne. Och jag förstod ju ingenting. Jag var alldeles för liten för det. Och då bodde vi i ett gult hus i Gyllsboda. Och där vid det huset så var det en syrenbärså. Så när Edith var död, då låg hon på bår i syrenbärsån. Och då hade jag ju varit lite ledsen. När de hade tagit mig i famn när jag skulle titta på Edith där hon låg. Och då hade jag sagt så här: Edith är död. Men jag begrep inte vad död var för någonting.
Du var bara 2 eller 3 år då?
Ja, det var jag. Och sedan hade vi bott där ett tag med moster Hilda. Och hon skötte ju om oss, hon var ju jättesnäll. Men sen skulle hon gifta sig. Och då kunde hon ju inte ha hand om oss. Och det var då vi kom ut på socknen. Och då kom vi ut till minstbjudande förstås. Och jag var värd 5 kronor. Så de fick 5 kronor i månaden för mig. Och det gick, varje gång de fick det så gick de alltid och köpte vetemjöl och socker och såna där saker för det. Men jag fick sällan smaka det där.
Ni hörde av eran mamma då någon gång emellanåt. Ja. Hon skickade kläder, men de fick ni inte behålla.
Hon skickade kläder, förstod du, fina kläder ifrån Amerika. Och det kom alla möjliga sorts söta klänningar och förkläden som de hade mycket på den tiden man skulle ha. Och en vit päls, en vit muff och en vit pälsmössa. Bland annat kommer jag ihåg. Men de bara packade upp de här paketerna. Så vi fick titta på de kläderna. Och sen packas de ner igen och så skickas de ner till Skåne. För det hade de en dotter som bodde. Mm. Och hon fick de här kläderna. Och vi kunde ju inte göra någonting åt det. Vi hade ju ingen talan på något sätt.
Ja, du har berättat att under den här tiden hos den här snåla familjen då, där man inte fick tillräckligt att äta, så försökte man då, eller ni och Klara er, och att du gömde undan ägg och kokte ut i skogen.
Ja då, det gjorde jag. Jag hade en liten eldstad som jag hade gjort av stenar ut i skogen. Och då såg jag alltid till att jag hade ägg med mig så att jag kunde koka dem. För jag skulle alltid, på morgnarna så skulle jag alltid gå till hagen med korna. Och då hade jag en eldstad där som jag kokade äggen i en ansjovisburk. Så hade jag alltid saltstrut med mig. Och jag kommer ihåg att Alfred, min fosterbror, han kom på mig en gång att jag hade en saltstrut i fickan. Och då frågade han mig: vad har du den där struten till? Jo, sa jag, du sa ju en gång att om man skulle fånga en ekorre så skulle man ha en saltstrut. Och då skulle man strö saltet på svansen. Och då skulle man kunna ta den och den skulle bli precis tam. Men jag har inte lyckats ännu.
Han trodde du var bra lättlurad då.
Ja visst. Och ja, det gjorde jag många gånger. Och då hade jag ju sett till att jag hade brödkanter. med mig så att jag hade någonting att äta till det där äggen. Och de dagarna jag hade det, då gick det ingen ö på mig. Sen på sommaren när det var äppelträd, för det var ju mycket fruktträd där i trädgården då. Då hade jag ju äpplen som jag kunde äta och hålla mig mätt på. Men matsäcken där de andra barnen, det var ju många barn som hade det väldigt dåligt med sin matsäck. Men jag tror nog att jag tillhörde de som hade det allra sämst. För att jag hade bara bröd, jag hade aldrig något pålägg. Och jag hade inte något smör. Utan jag hade brödbitar. Och det var ju naturligtvis andra barn då som gjorde sig lustiga över det. Och det hade jag talat om hemma att de gjorde narr åt mig för jag hade bara bröd med mig. Då köpte de margarin, förstår du, som var härsket. Och det var något så fruktansvärt att äta. Det var en sån bismak på det. Så att jag tog alltid en träpinne och skrapade bort det där margarinet innan jag åt. För jag kunde inte äta det.
Men halvsvälten var ändå inte det värsta, utan ännu värre var misshandeln. En dag blev Gun så illa slagen av sin fosterfar att hon sedan dess är halt efter en skada i höften.
Min fosterfar, han var ju en sån där människa som han skulle tafsa på oss. Och vi var livrädda för gubben. Och den morgonen skulle han åka till kvarnen med säd som skulle malas. Och jag skulle hjälpa honom att hålla upp säcken så han skulle skovla upp säd och hälla i säcken. Och då väntade jag ju bara att säcken skulle bli så mycket i. Det skulle bli så mycket i säcken så att det skulle stå för sig själv. Då skulle jag skynda mig och springa ner för trappan så han inte hann röra mig. Och det gjorde jag. När säcken var halvfull då stack jag ner för trappan och jag hörde ju hur han bullrade uppe och skrek och gorma. Och i ren förskräckelse stängde jag in gubben, för det var ju en stor hass på den där dörren. Jag stängde in honom på vinden. Och sen sprang jag och gömde mig i vedbon. Och hästen, han stod på gården med vagnen och färdig så att de skulle åka sen. Och där på stället på vagnen, där var ju en sån här snärt.
En piska.
Ja, en piska. Och det dröjde ju inte länge förrän gubben hade sparkat upp den där haspen med sina stövlar. Och han kom ju springande och leta och det dröjde ju inte länge för han hittade mig i vedbon. Och han var ju fruktansvärt ilsken. Han var ju urilsken för att jag hade stängt in honom på vinden. Och han slog och han slog och han slog. Och jag tänkte så här, nu dör jag nog. Han slår nog ihjäl mig nu. Och det är lika bra det.
Hur gammal var du?
Ja, det var de där första åren jag gick i skolan. Så jag hade nog kanske fyllt 8 år, men inte mer.
Den 8-åriga Gun blev sängliggande, så sjuk att hon inte kunde äta. Hon fick feber och var nära att dö eftersom fosterfamiljen inte ville eller vågade skicka efter läkare. Men då ingrep en stationskar som var inakkorderad på gården och gjorde det istället.
Då så sa han att nu är det bäst att ni ser till att det blir rent i sängen där flickstackaren ligger. För nu har jag anmält det här och jag vet mycket väl att jag kommer inte att få bo kvar här. Men det struntar jag i. För jag har sett det här länge nog och jag känner mig som en usling att jag inte har anmält det här förr. För om någon timme så kommer doktor Sternare från Jämsök med häst och vagn. Och han kommer att undersöka flickan. Så nu vet ni det. Jaha, de gjorde i ordning då i sängen och de var ju naturligtvis väldigt skraja. Och sen kom doktor Sterner. Och då så sa han där, nu går ni ut på gärdet och hämtar friskt hö. Och det lägger ni bak i vagnen, min vagn. Och sen får ni ta flickan på ett lakan, bära henne. Ni får inte röra henne. Utan ni får ta flickan på ett lakan och bära henne ut. Och lägga henne i vagnen. Sen åkte han till Jämshögs sjukstuga. Och där fick jag ligga över natten. Men då när jag kom till sjukstugan så skulle jag ju naturligtvis badas. Och de var alldeles förtvivlade, de som badade mig, när de såg kroppen. Den var ju alldeles utmärglad. Och de tyckte ju det var fruktansvärt. Och på natten så var det en vitklädd individ som satt vid sängen. Och jag vaknade emellanåt och såg henne. Och då fick jag för mig att jag var i himlen. För att varje gång som jag vaknade då så hade hon alltid ett glas med saft som jag fick dricka. Och det var nog vansinnigt gott.
Gun flyttade sen vidare till Karlshamns lasarett. Trots att hon blev opererad och fick ligga med benet i sträck så har hon bara ljusa minnen därifrån. Eftersom hela personalen var så snäll och omtänksam och även en del av medpatienterna.
Det var en dam som kom in en dag. Hon satt i rullstol. Och då frågade hon oss vad vi önskade oss. Och jag önskade ju mig utav allt en sagobok. Hon hade ju frågat mig om jag inte önskade mig något annat. Men det gjorde jag, det trodde sig inte. För det var ju nog fantastiskt att kunna önska sig en sak. När julen kom så visade det sig att jag fick både en sagobok och en docka.
Du var ju alltså, fick ju väldigt fin behandling på det här sjukhuset. Och det måste ha känts väldigt svårt att komma tillbaka och lämna sjukhuset så småningom sen när du skulle tillbaka. Var det tvunget att du skulle, måste du verkligen tillbaka till samma otäcka fosterhem?
Ja, du förstår att det var på det sättet att det var en flicka i min klass som var på ålderdomshemmet. Och hon var både välnärd och hon var välklädd. Och hon hade säkert väldigt bra. För personalen var säkert snäll emot henne. Men hon kallades ju aldrig för något annat än fattigsungen. Och då fick jag välja, förstår du, om jag ville komma tillbaka dit. Han hade ju fått varning.
Pappan?
Ja, min fosterfar. Så att det kan ju tänkas att de tänkte väl det att han skulle inte våga sig på mig. Sen när jag kom hem ifrån lasarettet, ifrån Karlssons lasarett, och jag hade fått lov att jag skulle börja få träna benet och gå på kryckor och träna, och jag hade ganska långt till skolan. Då var de ju lite försiktigare med att misshandla mig och sådär. Men det var en dag som till och med min fostermor var jätterädd. För att då skulle hon kamma mig. Och då luggade hon mig och så då gnällde jag förstås. Och då stod jag upp när hon skulle kamma mig. Och hon blev så rasande på mig för att jag gnällde, för att det gjorde ont i håret när hon ruskade om mig. Så att hon knuffade till mig, förstår du. Och då ramlade jag precis på den sidan som jag hade de här operationssåren. Och de var inte riktigt läkta. Och jag kom precis på kryckan. Det var en sån här träkrycka. Och jag kom precis på det. Och när hon hjälpte mig upp det, för hon drog upp mig i armen. Och när hon hjälpte mig upp då så var det en stor blå pöl på golvet. Då var hon rädd.
Guns syster Lilly bodde en tid i samma fosterhem och en tid i ett annat som var om möjligt ännu värre. Brodern Harry bodde i flera olika fosterhem som han senare beskrivit i romanen Nässlorna blomma. De träffades inte ofta när de var små.
Jag träffade inte Harry mer än en enda gång som jag minns alltså. När han var som barn. Då hade han fri söndag. Och då kom han, då bodde Lilly hemma där på samma ställe som jag. Och då kom han för att se hur vi hade det. Och vi frågade ut oss då. Och synnerhet Lilly, hon var ju större, så hon berättade ju naturligtvis för Harry hur vi hade det. Men vad kunde han göra åt det? Han var ju lika plågad själv.
Harry lyckades ju så småningom rymma från stället där han bodde. Och Gunn träffade honom en gång på Vilshults station när han arbetat som sjöman och var på väg till Göteborg för att mönstra på en ny båt. Själv lyckades hon också så småningom komma loss från sin fosterfamilj.
Det började med det att jag skulle följa med ett stort gäng som skulle ner till Sydskåne och ta och gallra betor. För det var ju väldigt vanligt på den tiden att de skulle åka ner till Sydskåne och ta upp betor och gallra den. När vi kommer ner dit till Tågarp heter det. Jag hade ju knappt några kläder på mig. Det var jättetunna. Och jag frös ju så vansinnigt ute på gärdet. Och jag tyckte ju att det var ju säkert inte så förfärligt stort fält som jag skulle avverka. Men jag tyckte det var evigheter innan jag skulle komma till slutet på det. Och då var vi först inbjudna i köket och skulle få dricka kaffe. Och där fick vi väldigt dåligt kaffe. Med en grahamsbulle. Och så nedlåtande blickar, förstår du. För betfolk, de var inte räknade för människor. Men det var man ju så van vid att man inte var räknad för människor. Så det stod man ju ut med. Men sen när vi kom ut, förstår du. Så blev vi installerade i en lada. Så de hade satt in en plåtkamin. Och kring denna plåtkamin skulle vi torka våra kläder när det regnade. För det regnade ju för det mesta. Och de var ju inte torra på morgonen utan de var ju lika sura. Så fick vi ligga där i ladan också. Det är inga sängar eller någonting. Utan vi fick ligga på halm. Och det var ju både karar och fruntimmer om ett annat. Så det var ju inte något särskilt trevligt. Man var ju nästan rädd för en del människor för att de såg så ruskiga ut.
Vad var du, en 14-15 år då?
Jag var en 15 år.
Gunn lämnade snart betplockningen, fick bo ett år i en snäll familj på landet i Skåne och kom sen så småningom att arbeta som bud i ett konditori och i en blomsterhandel i Malmö. Det arbetet hade en svår del när hon måste gå med kransar till kistorna i begravningskapellen.
Då fick vi gå in till portvaktsfrun och få en stor nyckel som gick till den där dörren. Vi var ju livrädda, förstår du, att gå in. Vi var mörkrädda till tusen när vi skulle gå in där. Men vi var alldeles tvungna. Och det var inte bara till att sätta kransen innanför dörren. Den skulle placeras just på den kistan som det var namnet stod på. Och sen på den tiden hade de inte locket påskruvat. Och den här gången jag särskilt minns, jag minns många gånger. Men den här gången var jag särskilt rädd. För då var det nästan mörkt och då hade jag faktiskt bett portvaktsfrun att hon skulle följa med mig. Snälla rara att han följde med mig dit. Jag har annat att göra än hålla på att springa med ungar till kapellet. Det får ni gå själv. Det är ingen som biter det där inte. Röt hon åt oss. Ja, jag hade inte något annat att göra än jag var tvungen till att lunka iväg dit ner. Då kommer det en liten 11-årig. Han kunde absolut inte vara mer än 11 år. Han kommer också med kransar. En på var axel. Och då växte ju mitt mod förstås. Jag var ju förfärligt modig och morsk. Och då så sa jag, ska du in här? Ja, sa han, och det var nästan gråten i halsen. Ja, det ska du inte vara rädd för. Det är inget farligt, sa jag. Och sen vred jag om nyckeln och så gick vi in där.
Och då hade du sällskap så det var inte så farligt.
Då var jag karsk, må du tro. Men det finns inte någon utav alla dessa kistor som jag gick med kransar till. Eller döda människor som jag kommer ihåg namnet på. Men denna människa som låg där som jag hade mina kransar till glömmer jag aldrig. För han hade så väldigt stora händer. Och så hette han Jylander. Och det glömmer jag aldrig. Det var just då den där pojken kom.
Gun arbetade sen bland annat som servitris i Malmö och Stockholm. När hon var några år 20 fick hon lungsot och var tvungen att tillbringa 3 år på Broby sanatorium i Skåne. Hon fick se många av sina jämnåriga medpatienter och vänner dö, men själv klarade hon sig. Hon åkte från sanatoriet så fort hon kunde. För att vila upp sig hos syster Lilly eller bror Harry och hans Moa, trodde läkarna. Men Gun åkte istället till Stockholm och skaffade jobb på nytt.
Det första jag gjorde så gick jag ner till sjömansförmedlingen, för det hade jag varit förut jobbat. Jag hade jobbat på Vaxholm 3:an. Och jag hade jobbat på en båt som hette Regin. Och jag hade ju sjömansbok. Och jag fick ju jobb med samma. Det var på Sandhamns Express. Och jag var med på 2 resor. Tredje resan var det. Som jag ifrån Sandhamn då. Och då står vi uppe på bryggan. Och tittar på folk. Där nere på vid stranden. Det var skepparen, det var kockan och det var restauratrisen. Och så var det jag och så var det en flicka till. Och herregud, vem får jag se på kajen om inte Moa?
Hon hade hört att du hade stuckit ifrån sanatoriet då?
Ja visst, hon ringde ju ner. Och då så sa jag, hon har fått åkt hem. Är hon inte hos sina syskon? Nej då, hon är precis försvunnen. Vet inte var hon är. Ja, men så kom Moa till att tänka på. Hon har ju jobbat på båtar. Jag ger mig fan på, sa Moa, hade hon sagt till min syster. Att hon har gett sig iväg till sjömansförmedlingen. Ja, där var jag ju inskriven på Sandhamns Express.
Efter det bodde Gun 3 månader hos Harry och Moa i deras torp i Sorunda söder om Stockholm. Där de fick besök av hela dåtidens unga kulturelit.
Det var Arthur Lundqvist. Det var Gustav Sandgren. Det var Erik Asklund. Och det var Bro Hjort. Exet Eriksson. Josef Rivkin. Anna Rivkin.
Ja, de här kom utåkande i lastbil som de hade hyrt.
Ja, de hade lövat den, förstår du. Det var björklöv. Och de kommer ut där, förstår du. Och Moa, hon tog vad hon hade. Hon kunde trolla med en liten korvsnutt. Så det blir festmåltid.
Ja, de här kulturpersonerna som kom ut. Det var egentligen innan de riktigt hade slagit igenom. Så att de var ganska fattiga. De var
de
glada att få lite mat.
De hade inte slagit igenom någon av dem. Men sedan gjorde de ju det.
Harry Martinsson hade inte heller slagit igenom riktigt på den tiden, men han hade börjat få sina första små honorar. När systern Lilly en gång i Stockholm sa till honom att vara försiktig med pengarna och helst skaffa något riktigt jobb istället, så ville han inte alls höra på det örat.
Då säger Harry så här. Jag ska tala om för dig, Lilly, att en dag kommer jag att bli invigd i Svenska Akademin. Och sedan, efter någon tid, kommer jag att få Nobelpriset. Det var ju verkligen stora drömmar, vet du. Och han fick det.
Mm.
Men hur det var förstås, så kom det en man förbi just då. Och det var ju absolut inte något ovanligt i Stockholm på den tiden, utan trasankar som gick, som inte hade jobb. För det var ju massor med människor som var arbetslösa. Men den här, han kom då och räckte fram handen och frågade om han inte kunde. Och Harry, han tar upp en tia, förstår du, flott ur fickan, och ger den här mannen. Men då sa Lily det, nej, säger Lily till honom. Du måste vara försiktig med pengarna. Det får du göra på det där sättet. Men då säger Harry det, att jag vet själv hur det är att vara utan. Och han var sådan.
Du fortsatte umgås då med först både Harry och Moa, och sen så småningom Harry och Ingrid. Och sen så har du då fått barn och barnbarn som det har gått bra för. Tänker du någon gång på den hemska uppväxttiden, eller är det någonting som har liksom sjunkit undan? Och ja, kan man läka sådana sår?
Nej, kan man aldrig. Man kan aldrig glömma det. Det finns sår inombords hos oss som aldrig läks. Men vi måste leva med det. Men det allra bästa som jag har tänkt på många gånger, som jag är väldigt tacksam för, och det är att jag inte har hatat. Jag har inte gått och grämt mig för någonting. Utan allt har fått flytet, och det har fått... Jag har tänkt på det, och jag berättade för mina barnbarn. De tycker ju det är förfärligt. Men hur den är, så kan jag berätta det. Och jag har till och med skrivit ner en massa saker. Men sen vid kristiden nu, när vi fick, det uppdagades dessa fruktansvärda förbrytelser som de hade gjort i Tyskland, då blev jag alldeles förtvivlad över att inte världen hade blivit ett dugg bättre än när jag var barn. För de hade ju gjort lika fruktansvärda saker med dessa människor, och mycket värre. Och sen är det en sak som jag brukar diskutera med mina barn och barnbarn. Och det är att misshandel förekommer ju än idag när det gäller barn. Det är ju inte alls någon främmande företeelse. Fast vi snart är på ett nytt århundrade.
Mm.
Och det är ju beklämmande, tycker jag.
Det som är skillnaden är kanske att det inte kan gå fullt så långt innan någon runt omkring ingriper.
Nej. Det fanns ju människor som såg hur vi hade det. Men de var själv fattiga människor som hade dagsverken att göra på gårdarna. De vågade inte säga någonting. De tyckte jättesyn om oss och så här. Men det hjälpte ju inte oss så särskilt mycket. För ett fosterbarn, förstår du, var inte värt någonting. Inte det minsta. Och att de tog oss, det var inte alls för att det var någon sorts barmhärtighet. Utan de tog oss för att vi skulle bli kvar där sedan, när vi hade vuxit upp. Skulle vi vara kvar, och där skulle vi vara som någon sorts slavar. Och vi skulle inte ha någon lön. Utan det skulle vara så där att vi skulle vara glada om vi fick en trasa på oss då. Men det hade ju jag bestämt att det skulle ju visst inte jag vara. Och det har ju visat ju så det, att det hade inte Lily och inte Harry heller.
Ni kom loss.
Vi kom loss.